Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Jag är programmet där du får lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet och vi har kommit till del 27. Så här är alltså Håkan Sundliden.
Ja, välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen och till bibelförklaringen idag som ska fortsätta där vi slutade förra gången, alltså mitt i Matteus evangeliets 9:e kapitel. Men låt oss be först. Tack Herre för att du själv är det levande ordet. Du är vår Guds tilltal till oss. Herre, hjälp oss att höra din röst ikväll. Hjälp oss att se och förstå mer av vem du är och vad du vill ha sagt genom Matteus evangeliet till oss idag, ikväll. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, om jag har kommit ihåg rätt här nu så gjorde vi färdigt till och med vers 13 och vi ska alltså börja på vers 14. Kapitel 9, vers 14. Det är det tredje så kallade stridssamtalet. Ni minns att vi har talat tidigare om stridssamtal och det är kanske ett ganska ett krigiskt uttryck. Men saken är ju den att motsättningarna mellan fariseerna främst och Jesus börjar nu märkas. Spänningen ligger i luften och vi kommer att se den när vi kommer längre in här i Matteus evangeliet hur det trappas upp och hur det blir oförsonligt helt enkelt. Så att man förstår nästan när man kommer i kapitel 11 efter utsändningstalet att det här kan bara sluta på ett sätt egentligen. Men det märks utav redan här och nu. Förra gången som vi var samlade så konstaterade vi hur de anfäktade Jesus eller gick på Jesus med den här frågan: hur kan er mästare äta med publikaner och syndare? Och det var ur judisk perspektiv en högst relevant fråga. Och nu så kommer vi in då på det tredje stridssamtalet som då på ett sätt är en sorts repetition och sammanfattning men som också ska göra det tydligare för oss vad den här motsättningen består i. Och det är tre stycken bilder kan man säga som Matteus förmedlar till oss i de här verserna 14 till och med 17. Det är först talet om fasta eller bilden av bröllopet och att brudgummens vänner inte ska fasta. Sen är det då det okrympta tyget som man inte sätter på ett krympt tyg och sen är det det nya vinet som man inte slår i nya eller i gamla vinsäckar. Så det är de tre bilderna. Och det är framförallt den första här nu som vi ska ta kanske lite mera tid till. Även om de andra två bilderna är minst sagt tydliga. Och vi ska ta en bit i taget. Men vi kanske kan läsa vers 14 och 15 då som innehåller den första bilden. Sedan kom Johannes lärjungar, alltså Johannes stöparens lärjungar, fram till Jesus och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Jesus svarade dem: inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Här ligger de alltså fortfarande till bords hemma hos Matteus. De har ju full fest där som vi märkte förra gången. Och det här samtalet som nu äger rum, det utspelar sig hemma hos Matteus. Och den bilden som används här, det är bilden av brudgummen som ger sig hem till bruden när bröllopet, när det drar ihop sig till själva bröllopsakten eller till själva bröllopsvixen. För så gick det till på den här tiden. att bruden, hon gjorde sig i ordning hemma hos sig, och brudgummen, han gjorde sig i ordning hemma hos sig. Och sedan så, när det började dra ihop sig, då gick brudgummen hemifrån tillsammans med sina vänner, brudgummens vänner, för att hämta bruden. Och själva vigselakten ägde sedan rum i brudens hem. Det här använder Jesus nu som en bild. Det är ju en bild av vad som ska hända vid den yttersta tiden. Du kan läsa om det hos profeten Jesaja. Jag tror vi ska ta tid och slå upp den där versen. Det finns inte så många bibelversar som kanske talar på det här sättet, men det är en vanlig bild vid tiden när Jesus levde. Så nu, Jesaja 62. Och då är vi inne i den så kallade trösteboken, för det så kallas det, Jesaja kapitel 44 till och med 66 kapitel är det väl, om man minns rätt nu. Det kallas för trösteboken, och det handlar mycket om hur Gud ska trösta sitt folk i den yttersta tiden, alltså i ändens tid. Och det är då som Herrens tjänare ska träda fram, som vi har berört tidigare och som vi kommer att komma tillbaka till vid ytterligare tillfällen. Och här i Jesaja 62 så talas det om Sions frälsning. I vers 2 till exempel, 62:2 alltså, om hur hedna folken ska se din rättfärdighet. Alltså detta är ju verkligen då i yttersta tiden. Och så står det i vers 5. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjdas över dig. Så Gud själv i himmelen fröjdas när brudgummen ska gå för att gifta sig med bruden. Och det är en bild som Jesus nu gör bruket av i det här sammanhanget. Han säger att han själv är brudgummen som nu har kommit till sin brud, och snart ska bröllopsakten äga rum, och bröllopsfesten går igång sedan efter det. Det är vad han antyder med den här bilden. Alltså han säger flera saker. Han säger att bröllopsakten snart ska äga rum. Han antyder att han själv är brudgummen, alltså själv är den messias över vilken Gud fader i himlen gläder sig. Och ännu tydligare blir det, fast det framgår ju inte just av det här avsnittet, men du kanske vet det, att Johannes döparen talar om sig själv som brudgummens vän i början av Johannes evangeliet, det vill minnas det tredje kapitlet. Så det var en bild som man använde sig av. Den här bröllopsfesten har alltså börjat i och med att Jesus har kommit, och sen ska den fullbordas, kan man säga, när vi kommer till himlen, om jag uttrycker det så lite förenklat. Det står så här i Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Det är alltså en mäktig röst från en stor skara som ljuder i himlen. I Johannes uppenbarelseboken 19 kapitlet. Och så hörs bland annat de här orden i 7 versen. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, och så vidare. Så det här är alltså svaret på frågan varför de inte fastar. Jesus säger att de kan inte fasta just nu, för nu så ska det bli fest. Men det kommer sen en tid då brudgummen ska tas ifrån dem, och det syftar ju då på uppståndelsen och himmelsfärden, och då kommer fastan tillbaka på ett annat sätt kanske än tidigare, men ändå. Jag ber att få citera en gammal bibelutläggare som jag tror jag nämnt tidigare förut också, nämligen Peter Fjellstedt, som levde i slutet på 1800-talet. Han skrev ju en kommentar till hela Bibeln, vers för vers. I tre band finns den där och går att få tag på fortfarande på något antikvariat och så. Och den var ju en mycket använd kommentar på sin tid och mycket uppskattad. Inte minst i de lågkyrkliga sammanhangen, alltså bibeltrogna vänner, EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, och bland läsarna och så vidare, så var den mycket använd. Och där, om man slår upp kommentaren till just det här avsnittet, så skriver han så här: det gives tveggehanda lidande. Det är lite gammal svenska, men jag hoppas att ni förstår. Det gives tveggehanda lidande, ett av eget val pålagt, så som munkreglerna, eller så som när Baals präster stungo sig själva i Första Konungaboken 1828. Sådant lidande håller hela världen jämte fariseerna och Johannes lärjungar för stort. Men Gud har därtill intet välbehag. Romarbrevet 14:23. Det andra lidandet tillskickas oss av Gud utan vårt val. Detta lidande villigt buret är rätt och Gud är behagligt. Därför säger Kristus att hans lärjungar fasta icke så länge brudgummen är när dem. Det är så länge Gud icke tillskickat dem något lidande och Kristus ännu var hos dem och beskyddade dem, så uppdiktade de sig ingen plåga. Men då Kristus var död måste de fasta och lida. Jag tycker det kunde vara värt att citera det där, alltså med den kommande plågan. Därför att när vi kommer in i nästa kapitel, som är utsändningstalet, så handlar ju det om att Herren Jesus skickar iväg sina lärjungar. Och de kommer att möta inte bara motstånd, utan han förvarnar dem att de kommer att få lida förföljelse. Och han talar till och med om martyrskap. Så det finns ett lidande som ligger framför dem. Och när den tiden kommer, då ska man också använda sig av fastan igen. Det är Jesus svar. Men det betyder ju att fastan har en helt annan ställning än vad den hade på Gamla testamentets tid. För att på Gamla testamentets tid så var ju fastan en påbjuden gärning. Det var ett uttryck för fromheten. Vi talade om det när vi gick igenom i bergspredikan. Och Jesus talar om de som fastar och hur det är framställs där som en prestation. Och så säger Jesus att det är inte det viktiga hos er, utan Gud ser till hjärtat. Och det är det som sker i era hjärtan som är det viktiga. Och så står det ju också hos profeten Jesaja, jag vill minnas kapitel 58, där det talas om en rätt fasta. Då står det att fasta, det är inte att man gör bara massa yttre gärningar och att man beter sig då på något sorgligt sätt, utan det har att göra med hjärtats tillstånd. Och när vi kommer till fastan i Nya testamentets tid, så är det snarast ett uttryck av evangeliet. Alltså också fastan blir då en gåva. Det blir ett sätt på vilket jag kan uttrycka min gemenskap med Gud. Det blir ett sätt som är frivilligt, där jag kan komma till Gud och erfara hans närvaro på ett mera påtagligt sätt. Men det är inte en förtjänst att fasta. Så det finns en kvalitetsskillnad, om man säger så, i den gammaltestamentliga fastan och i den nytestamentliga. Och det är det som kommer fram, tycker jag man kan säga, i det här uttalet som Jesus säger, att det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Då ska de få fasta. Då ska de få bruka detta mäktiga redskap som fastan är återigen. Ja, det var den första bilden. Den andra bilden, alltså det är det som då står i vers 16. Den lyder så här: ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Alltså Jesus, han tar en känd bild. Du har ett stort tygstycke och det finns en reva i den eller ett stort hål i den. Men då tar man inte ett okrympt tyg, ett nytt, och sätter på den. För sen när man tvättar, då krymper den där lappen. Och då drar den ihop sig och så drar den upp revan så att det blir ännu större. Jesus använder sig av den bilden för att visa på det oförenliga i det gamla och i det nya. Det finns de som menar så här i kommentarerna, att det finns en oförenlighet som Jesus lyfter fram här och som Matteus vill lyfta fram, och som skulle syfta på hur den judiska tron och den kristna tron är oförenliga. Jag tror inte att det är på det sättet. Och det är inte alla kommentarer som lägger ut den där oförenligheten på det sättet heller. Tvärtom så menar vi väl att just Matteus evangeliet vill visa på förenligheten. Alltså hur den kristna tron, hur Kristus själv kommer in i lagen, kommer in i den judiska tron och fullbordar den. Inte att han ogiltigt förklarar den och ersätter den med någonting som han själv har kommit på, om jag uttrycker det så. Det är inte där oförenligheten ligger. Var ligger då oförenligheten? Jo, oförenligheten, den ligger i det som vi kan kalla för lagrättfärdighet å ena sidan och trosrättfärdighet å andra sidan. Alltså i det gamla tänkesättet, det gamla sättet att leva på, så var gärningarna, fastan var ett exempel, men detta med att hålla lagen och att följa lagen, allt det där var ju goda gärningar inför Gud. Och Jesus har sagt, och för att inte tala om Paulus, men nu ska vi kanske inte blanda in honom, men där är det så tydligt när man kommer till Paulus, att det är ingen framkomlig väg. Om det skulle ha varit en framkomlig väg, det vill säga det här att man går lagens gärningar, lagens väg, ja, då hade vi inte behövt någon frälsare, Jesus Kristus. Då hade han inte behövt lida döden på Golgata kors. Då hade inte behövts någon försoning. Då hade vi människor kunnat gå den vägen i egen kraft. Och så tänkte man ju på den judiska trons tid, alltså på gamla testamentets tid. Det är lagrättfärdigheten. Och visst kan man väl säga att ja, man kunde läsa lagen på den tiden och försöka göra allt vad man kunde för att hålla den och kanske till och med lyckas hyfsat bra. Men den är otillräcklig om man ser utifrån Guds krav. Ni ska vara fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Det finns ingen människa som kan leva upp till det. Det är det gamla sättet. Det nya sättet, trosrättfärdigheten, det är ju att Gud själv, som ensam är rättfärdig och som ensam har fullbordat allting genom Jesus Kristus, ger sig själv till oss som en gåva. Det är det nya sättet. De här två sätten, de står emot varandra. De går inte att förena med varandra. Och det är vad Jesus vill ha sagt med de här tyglapparna. Antingen så är det så att det kristna livet är en prestation, att man går lagiskhetens väg. Eller så är det så att det inte kan gå den vägen, utan du är helt beroende av det som Gud har gjort för dig genom Jesus Kristus. Och då är det en gåva som du tar emot genom tron. Och till den gåvan kan du inte bidra med någonting. Inte någonting. Om det skulle vara så nämligen att det skulle spela lite roll i alla fall, det som du har gjort eller hur dan du är. Låt säga det, för det är ju en frestande tanke. Och så tänkte ju fariseerna. Om det skulle vara så att du har lite förtjänat den nya gåvan, den nya rättfärdigheten, då skulle det inte vara nåd. Så fort du blandar in någonting utav ditt eget, så är inte nåden nåd längre. Så allting som har med det gamla och med det egna sättet att prestera bannlyses fullkomligt utav Jesus. Och vi är alla lika syndiga, så att säga, oavsett om vi är religiösa, oavsett om vi har vuxit upp i ett kristet hem eller vad det nu är för någonting. Därför att den gamla mänskliga naturen och dess lust att prestera och att göra sig till på något sätt, den är korsmärkt. Den slutar med döden. Paulus uttrycker som så att när Jesus Kristus dog, då dog vi alla. När Jesus Kristus dog, då dog hela mänskligheten. Hela mänskligheten slutar i död. Korset alltså. Och vi vet ju mycket väl att vi alla ska dö. Det finns bara en frälsning. Och det är den frälsningen som Gud har åstadkommit genom Jesus Kristus. Och den ges som en gåva till vem som helst. Och den tas emot genom tilltron. Genom att vi tror att vi tar emot den, så tar vi emot den. Och då blir Jesus, då får Jesus en ledande ställning i ditt liv. Han blir Herren i ditt liv. Och inte du själv. Så det här är ju bara en bild. Men att jag tog lite extra tid med den, det beror på att det är en så viktig andlig sanning som förklarar mycket av varför Jesus ibland tycks uttrycka sig så bryskt. Och varför han gör det så omöjligt för oss att följa honom. Det är omöjligt att följa honom. Det går bara att följa honom genom att vi tar emot gåvan. Tar emot hans eget liv, hans egen rättfärdighet, hans egen ande. Då sätts vi i stånd att kunna leva vidare, så att säga. Då kan vi fasta. Då kan vi dela vår tro med andra. Då kan allt det vi gör till och med fyllas med den kraften som han har gett oss. Det är att vandra i anden, enligt Paulus. Och det är inte svårt, utan det är lätt. Men det kan vara svårt att acceptera att det är på det sättet. Svårt att ta till sig det hela. Och vi vet ju det, ni lika väl som jag, att just människor som har totalt misslyckats med sina egna liv, de har lättare för att ta till sig det här. Och så är det. Medan de som tycker att de håller ställningen något sånär hyfsat, ja, de har svårare för att ta till sig evangeliet. Så kan det bli, det är Guds vishet. Vi kan vara jätteduktiga i oss själva, ha gott självförtroende, veta mycket, vara intellektuella och så vidare, och så andliga till och med och så vidare. Och det räcker inte alls. Om vi skulle vara nästan som supermänniskor, så tar det ändå slut någonstans. Och där vår förmåga tar slut, där börjar Guds frälsning. Jag tycker själv att det är underbart att det är på det sättet. Och nu ska vi se det sista bilden här, så vers 17. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar så att både vin och säckar bevaras. Det var ju också en bild hämtad från den tiden, och hur man nu hanterade det här, att när man tog in skörden och man gjorde nytt vin, så fortsätter ju det att jäsa ett bra tag framöver. Och då kunde man inte slå det i de här gamla vinsäckarna som hade blivit, alltså som hade torkat, kan man säga, som inte hade kvar den här elasticiteten. Man ska inte slå nytt vin, för då förstörs säckarna, de spricker sönder helt enkelt, och vinet, ja, det rinner ner i marken. Så det är samma motsättning, men det finns kanske en annan aspekt i den där bilden också. Och det är det att hänga ihop, jag tänker på det som vi talade om tidigare med bröllopet. När bröllopsfesten går igång, då ska det gudomliga vinet serveras. Och ni vet att Johannes, han har ju tagit upp det här i Johannes evangeliets andra kapitel och gjort en affär utav det på så sätt att Jesus och hans mor var bjudna på bröllop, nämligen bröllopet i Kana. Och där började vinet ta slut. Och så står det, ni vet hur berättelsen slutade. Det slutar med att Jesus gör det här vinundret. Och så står det i slutet på den berättelsen. Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen. Och han uppenbarade så sin härlighet. Det ordet härlighet, det är också ett ord som har att göra med Gud själv. Den gudomliga härligheten. Endast Gud är härlig enligt gammaltestamentligt sätt att tänka och se på det hela. Men han uppenbarar den gudomliga härligheten i det här vinundret. Och det var på en bröllopsfest, nämligen lammets bröllop. Det är ju förebilden. Om ni tittar hos profeten Jesaja kapitel 25 så står det så här om det där vinet. Jesaja 25 vers 6. I folkbibeln här som jag har så står det under rubriken Herrens festmåltid. Herren Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner. Ja, med bästa vin väl klarat. Och så vidare. Så det är det som kommer igen sedan i vinundret i Kana. Och det tycker jag man kan läsa in i det här också. Alltså ytterligare en bild där Jesus indirekt antyder att här kommer, det här är ändens tid. Nu har tiden för lammets bröllop kommit. Och då är det alltså det nya som kommer. Alltså det gudomliga som kommer till oss. Och det kan man inte slå i gamla vinsäckar. Utan det tar sig nya uttryck. Så skulle vi kunna formulera det. När det nya kommer så tar det sig nya uttryck. Jag skulle kunna tänka mig att Jesus tänkte så här att när evangeliet kommer med sin kraft till oss och vi ska uttrycka det, då uttrycks det i termer av barmhärtighet, vi ger syndernas förlåtelse, vi bemödar oss om att se till andras bästa och så vidare. Det på det sättet som det nya uttrycker sig. Det uttrycker sig inte i laggärningar. Att nu måste vi göra si eller nu måste vi göra så. Då har vi halkat tillbaka till det gamla. Så det nya tar sig nya uttryck. När det nya kommer så kommer nya skinnsäckar att uppenbaras. Det är om detta. Då ska vi gå vidare och då handlar det om en kvinna med blödningar som blir botad. Och det handlar om Jairus dotter eller synagogföreståndarens dotter som det står här. Och då kan vi se det om vi nu ska försöka förstå hur Matteus har tänkt sig det hela. Då kan vi se det som så att nu när Matteus har talat om hur den, och låtit Jesus tala om hur den nya har kommit till oss. Hur det nya förmedlas. Ja, då kommer det. Det är faktiskt fyra exempel. Fyra helbrägda görelser. Som är ytterligare tecken på. Att det nya är verksamt. Det är tecken på hur Guds barmhärtighet är verksam. I praktisk gärning i helbrägda görelserna. Det är så vi ska förstå det. Så att de här exemplen på helbrägdagörelser ska inte läsas bara som separata händelser. Där vi tycker att oj då, det var ju fantastiskt att de blev helbrägda. Jo, undrar om det kan hända idag. Eller där vi tänker, hur gjorde de då och kan vi göra likadant nu? Man kan säkert läsa det så. Men det är viktigt för oss att vi ser det i sitt sammanhang. Att vi förstår att det är det nya som har kommit. Och att det är helt enkelt de nya vinsäckarna, det nya uttrycket. Helbrägdagörelserna. Och Vi har ju tidigare läst om ett antal hebreerbrevsrörelser och då talat om trons betydelse. Och när man läser de här fyra berättelserna, det handlar alltså om kvinnan med blödningar, det handlar om synagogföreståndarens dotter, det handlar om två blinda som får sin syn, och det handlar i vers 32 och följande om en man som var besatt, som blir befriad. När man läser de fyra berättelserna så ser man återigen att tron är central i alla berättelserna. Så som du tror, så ska det ske dig, och så vidare. Men man kan också lägga märke till någonting annat när man läser om den tron. Man kan lägga märke till att det är långt ifrån någon perfekt tro. Långt ifrån någon perfekt tro. Det är snarare så att svagheterna i deras tro lyfts fram. Den här första kvinnan som tränger sig fram, hon ger ju närmast intrycket av att vara vidskeplig och tro på magi. För hon tänker att om jag kan röra vid hans kläder, som om det vore en relik av något slag, då kommer jag att bli helt bräggda gjord. Den andra synagogföreståndaren vars dotter är död, hans tro ger ju intrycket av att vara, ja, i brist på allt annat, ingenting annat kan ju hjälpa, så griper han det sista halmstrået. Vi har försökt allt, men ingenting fungerar, då måste vi ju gå till Gud. Eller de här två blinda som satt där i diket och ropade, förbarma dig över oss. De kallar Jesus för Davids son. Vad det nu kan innebära. Så det är inte alls frågan om några klara och tydliga bekännelser. Men indirekt så kanske man ändå kan ana att det finns någonting sunt och riktigt i deras tro också. För de kommer ju ändå till Jesus, även om deras tro är ofullkomlig. Vi kan väl läsa här nu från vers 18 till och med 22. Medan Jesus talade till dem, han är fortfarande hemma hos Matteus i hans hus, så kommer en synagogföreståndare dit. Och han faller ner för Jesus och säger, min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då steg Jesus upp, alltså ifrån bordet, och följde honom. Så det är först här i vers 19 som han lämnar Matteus hem. Och hans lärjungar gick också därifrån tillsammans med Jesus. Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Jesus vände sig om och då han fick se henne sa han, var vid gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket var kvinnan botad. Den här berättelsen finns också hos Markus. Och jag tror att jag sa så här förra gången, att, eller om det var vid något annat tillfälle, att Matteus han har en benägenhet att skala bort allting som kan verka som ett ramverk och själva det berättar, för han vill alltid lyfta fram något teologiskt väsentligt. Hans relation till den judiska tron och de andliga principerna och vem Jesus är, det är det han vill fokusera sig på, inrikta sig på. Och det blir så tydligt också när man läser den här berättelsen, för att i Markus så använder Markus 383 ord för att berätta det här. Och Matteus han använder 137 ord, alltså knappt tredjedel. Alltså är det något särskilt som Matteus vill lyfta fram. Han vill inte ha med allting som han tycker i sammanhanget är mer eller mindre betydelselöst eller oviktigt. Och jag tror att själva nyckeln till det som Matteus vill ha sagt, förutom det här då, att det är en bekräftelse på att det nya har kommit, så hittar du det i vers 21 och 22. Alltså hon tänker att, om hon får röra vid hans mantel ska jag bli frisk. Och Jesus säger, din tro har frälst dig. Och från det ögonblicket var kvinnan botad. Här står det frisk, frälst, botad. Det är samma ord på grekiska. Seso, eller soso heter ordet. Det översätts alltså frisk, frälst, botad. Det är bara varianter på temat. Så Matteus använder ordet 3 gånger här i en enda vers. Vilket ju talar för att det här är någonting som han vill lyfta fram. Det är också samma ord som vi översätter med frälsningen. Alltså när vi talar om frälsningen, då är det här ordet. Det är frälsningen som Matteus vill lyfta fram. Det är det som är det viktiga. Och den kommer ifrån Jesus. Det är poängen med den här berättelsen. Men här gäller det ju då att förstå ordet tro på ett riktigt sätt. Alltså när Jesus säger din tro har frälst dig, så är det inte att hon hade den perfekta tron. Utan det är väl detta att hon kommer till Jesus. Tron, vi har talat om det tidigare så vi ska inte gå in på det igen. Men det är ju ett ganska vitt begrepp. Det är inte bara ett intellektuellt församtalande, utan det är ju en attityd. Det är en förtröstan, en tillit. Man kommer till Gud. De här lame männen, de här männen som bar fram den lame mannen, de hade tro när de bar fram den lame mannen till Jesus. Det var deras tro. Det var inte den lame mannen som hade någon tro, utan det var de som bar. Och de visade sin tro just genom att bära iväg honom till Jesus. Eller synagogföreståndaren här, som kommer till Jesus. Vi ska komma tillbaka till honom alldeles strax, va? Men han visar ju också sin tro bara där genom att han vågar komma till Jesus. Han var ju ändå synagogföreståndare i Kapernaum. Men han uttrycker sin tro när han kommer till Jesus. Så det gäller att förstå ordet tro på rätt sätt, så att vi inte försnävar det för mycket. Men om man skulle läsa det ändå bokstavligt, så hade hon som sagt var verkligen inte någon tro, rätt tro i judisk mening. Det kan man inte säga. Hon bröt ju mot lagen redan där genom att hon trängde sig fram till Jesus. Men den typen av blödningar som det talas om i 3 Moseboks 15 kapitel, så var ju hon att betrakta som oren. Hon skulle överhuvudtaget inte få röra sig i sådana folksamlingar. Det står så här, 3 Mosebok 15:25. Om en kvinna har blödningar under en längre tid utan att det är hennes månadsrening, eller om hon har blödningar utöver tiden för sin månadsrening, ska samma regler gälla för henne som under tiden för hennes månadsrening. Hon är oren. Och så vidare. Det står ju mer än så, va? Men det var ju hennes situation. Så hon handlar ju inte, hon har inte en rätt tro i judisk mening, så mycket är ju klart. Och om hon dessutom hade en antydan till vidskepelse, som jag sa nyss, så ser ni att det är långt ifrån en rätt och riktig tro. Utan det måste vara just det här att hon kommer i kontakt med Jesus. Det är där det sunda ligger, alltså. Och det är det Matteus vill att vi ska förstå. Men det finns en detalj här som vi måste kommentera och som stannar till vid lite grann. Det står att hon rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och om den där hörntofsen står det i 4 Mosebok 15:37. 4 Mosebok 15:37. Herren sa till Mose: tala till Israels barn och säg till dem att de släkte efter släkte ska göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni ska ha sådana tofsar, och när ni ser dem ska ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem. Och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockat er till otrohet. Så ska ni tänka på att göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Och därför så var man mån om de här hörntofsarna. Och de hörntopsarna bestod av 613 knutar. Små knutar. Knutna på ett visst sätt. Och varför 613 knutar då? Inte bara för att det skulle bli en stor hörntops. Utan därför att buden ansågs ju vara 613 stycken. De 10 orden har jag ju sagt tidigare är ju mer att betrakta som en sammanfattning utav hela Toran. Det var 613 bud. Och utav de 613 buden så var det 248 påbud eller befallningar vad man skulle göra. Och att det var på det sättet förklarade rabbinerna med att på den här tiden så menade man att människokroppen innehöll 248 ben. Och det skulle alltså betyda att de här 248 benen skulle, du skulle alltså med hela din varelse engagera dig i Guds bud. Hela din kropp skulle vara intagen i att göra Guds bud. Det var 248 påbud och sen är det då 365 kvar för att komma till 613. Och 365 det är alltså lika många knutar som det är dagar på året. Och det var 365 förbud, vad man inte fick göra, alltså en för varje dag. Och med det menade rabbinerna så ville Gud ha sagt att man varje dag skulle tänka på att inte bryta mot Guds bud. Så det var alltså hela min varelse som skulle vara engagerad alla dagar året runt i hela lagen. Och det skulle man tänka på varje gång man såg den där hörntopsen. Nu står det att hon kom fram och rörde vid hörntopsen som förresten heter tzitzit på hebreiska. Och när hon rörde vid den hörntopsen så vill väl Matteus har sagt att hon rör vid lagens fullbordan eller lagens helhet. Lagens fullhet. Och det finns bara en som har uppfyllt lagen helt och fullt och det är Jesus Kristus själv. Så när hon rör vid Jesus Kristus så rör hon vid lagens fullbordan. Och till lagens fullbordan hör också helbrägdagörelsen. Det är så att säga uppfyllelsen utav lagen. Det är alltså en symbolisk scen som äger rum här framför ögonen på oss. Hon rör vid lagens fullbordare och hon blir helad i samma stund. Det står här i texten, din tro har frälst dig och från det ögonblicket var kvinnan botad. Jag vet inte hur det står i de andra översättningarna, men här finns alltså en betoning på från det ögonblicket. Det är en sån tempusform som gör att vi förstår att det skedde i samma stund alltså. När hon rörde vid lagens fullbordare så blev hon helbrägda gjort. Så det är klart de judiska läsarna, de måste ha fått sig en rejäl tankeställare när de hörde den här berättelsen. Och när de hörde att hon rörde vid hörntopsen. Jag minns inte om vi har tittat på Haggai 2:13. Jag tror att vi har gjort det. Men för säkerhets skull så ska jag läsa Haggai 2:13. Eller 2:12 började redan. Alltså profeten Haggai. Så säger Herren Sebaot. Fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken av sin mantel rör vid något bakat eller kokt vid vin eller olja eller vid något annat, vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade nej. Åter frågade Haggai, om den som har blivit oren genom en död rör vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade ja. Det blir orent. Och så vidare. Alltså det var ju en sån här diskussion som rabbinerna eller fariseerna hade på den tiden. Att när det heliga och det oheliga kommer i kontakt med varandra. Vad händer då? Blir då det heliga orent? Besmittat? Ja, säger de. Men i det här fallet är det tvärtom. När den orena kvinnan rör vid honom som är ren, då blir inte han oren, utan hon som var oren blir ren. Precis tvärt emot. Det är alltså den gudomliga kraften, den gudomliga heligheten som förvandlar sin omgivning. Så därför behöver vi inte vara rädda för Guds helighet eller ängsliga för att röra vid Jesus, därför att vi själva då skulle vara syndiga på något sätt. Utan vi ska tvärtom låta hans helighet och hans renhet komma till oss och genomströmma oss, och så blir förvandlade utav honom. Vi ska titta lite närmare på den där synagogföreståndarens dotter också. Som ju inte heller hade någon fullkomlig tro, va? Utan den här synagogföreståndarens tro, den ligger ju just där att hon kommer till Jesus. Att han vågar komma till Jesus fastän han är synagogföreståndare i Kapernaum. Dessutom finns det något annat intressant. Han säger så här: kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Men enligt den här tidens sätt att se, så var det ju bara Gud själv som kunde ge liv. Så man undrar ju hur synagogföreståndaren egentligen tänkte om Jesus. Tänkte han den tanken att Jesus kanske är Gud, personifierad ibland oss? Eftersom han säger så, då kommer hon att få liv igen. Hur som helst så är det ju tron på Jesus som är det viktiga. Alltså inte tron, utan tron på Jesus. Det är Jesus som är det viktiga. Det är genom relationen, kontakten, beröringen med honom som vi får del utav det som han är. Den här synagogföreståndaren hade inte heller någon rätt tro enligt judiskt sätt att tänka. Därför att hans dotter hade ju just dött. Och därför så var han också att betrakta som oren. Och han skulle vara oren enligt fjärde Mosebok 19, vers 11. Nu ska vi se här vad det står där. Det blir lite lagar och sånt här, men vi är ju faktiskt på judisk mark. Och eftersom vi oftast inte talar så mycket om lagen och gamla testamentets lagtexter, så tycker jag vi kan göra det nu när vi får in det i ett rätt sammanhang. Men det står i fjärde Mosebok 19, 11: den som rör vid en död människa ska vara oren i 7 dagar. Och det slutade där avsnittet, det är slutet på vers 13, alltså vers 11, 12 och 13. Sista meningen där, två sista meningen i vers 13: eftersom reningsvattnet ännu inte blivit stängt på honom är han oren. Hans orenhet är alltjämt kvar. Så den här synagogföreståndaren, han bryter ju emot den lag som han är satt att förvalta. Det säger också någonting om hans hjärta, om hans längtan, och kanske som sagt också någonting om hans tro på Jesus. Det finns en annan liten detalj som kanske inte i och för sig ligger i texten, men det står ju här att synagogföreståndaren säger, ber honom att han ska komma hem till honom. Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så följ med mig hem. Och då kan man associera till Jakob 5:14, där aposteln Jakob skriver att om någon av er är sjuk, så ska han kalla till sig församlingens äldste, och så ska de komma hem till den sjuke och be för honom. Det är ju ett mönster, nytestamentligt mönster. Och det är det mönstret som synagogföreståndaren här ger uttryck för. Här sätts de verkligen emot varandra. Jag tror inte att vi har läst vers 23-25, men vi får göra det nu då. När Jesus sen kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna, och de var ju inhyrda proffs, det känner ni till, att man kallade på begravningsbyrån och personalen där, så skulle de komma och blåsa flöjt, och folkskaran skulle hålla dödsklagan. Så de var inhyrda och det var säkert ett väldigt gråtande och gnisslande här när Jesus kommer. Då säger Jesus vers 24, gå härifrån. Den lilla flickan är inte död. Hon sover. Då hånskrattar de åt honom. Men så snart folket hade visats ut gick han in och tog flickans hand och hon steg upp. Och ryktet om detta gick ut över hela området. Så här ser man verkligen hur det nya messianska riket kommer genom Jesus och manifesterar sig i de här två helbrägda görelserna. Jag tror vi hinner med lite till, för att det är ju, nu är vi på samma tema här i alla fyra berättelserna. Den tredje berättelsen, den börjar i vers 27. Då Jesus gick därifrån följde två blinda efter honom och ropade, förbarma dig över oss, Davids son. Och när han kom hem gick de fram till honom. Och Jesus frågade dem, tror ni att jag kan göra detta? De svarade, ja, Herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, som ni tror skall det ske med er. Och deras ögon öppnades. Och Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta detta. Men de gick ut och spred ryktet om honom i hela det området. Alltså även den här berättelsen håller ju fram tron på Jesus. Lägg märke till att jag säger inte bara tron nu, utan säger tron på Jesus. Det är många som tror alla möjliga och omöjliga saker, vet ni. Men det är tron på Jesus vi talar om. I den här berättelsen så framhålls tron på Jesus. Och den framhålls ju på så sätt att de först ropar till honom, förbarma dig över oss, Davids son. Och då händer tydligen inte någonting, men när de kommer hem, alltså kommer hem till Jesus, nu är de i Kapernaum. Så de har gått ifrån Matteus, där de hade den här festen, så har de gått via synagogföreståndarens hem och så går de hem till Jesus. Det är ett ganska litet område, men det händer mycket på en sån kort liten vandring när Jesus går fram. Och Jesus frågar dem då när de inte ger sig utan följer med honom in, om de tror att han kan hela dem. Och i vers 29 så säger han också, som ni tror så ska det ske med er. Så tron på Jesus är alltså viktigt. Och då hör också till saken, och det här är en kommentar som stryker under det som jag nu försökte säga, det hör till saken att i liknande rabbinska underberättelser, för sådana här mirakelberättelser finns i andra sammanhang också, där brukar inte tron betonas. Där lyfts inte tron fram som något sorts nödvändig förutsättning eller som någonting som skulle göra saken enklare. Och då kan man fråga sig, varför gör Matteus det? Ja, förklaringen till det torde vara att det här är de första kristnas tro, nämligen tron på Jesus som lyfts fram. Tron på Jesus. De första kristna lärde sig att tro på Jesus Kristus som Herren och Frälsaren. Och det är det som kommer fram i de här berättelserna. Och det kan man också ana när man i vers 27 läser att de ropade, förbarma dig över oss. Kyrie eleison. Det där ordet förbarma dig över oss, som snarast är en åkallan. Alltså, lägg märke till oss, kom till oss. Kyrie eleison, Herre förbarma dig, kom till oss. Kom och var hos oss. Delta i vår livssituation. Det där ropet, Kyrie eleison, Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig, Herre förbarma dig. Det hör till något av de allra, allra tidigaste fasta inslagen i den kristna gudstjänsten, i kristna liturgin. Och det finns ju med fortfarande. Varenda högmässa, varenda söndag så sjunger vi, Herre förbarma dig över oss, Kristus förbarma dig över oss, Herre förbarma dig över oss. Och det kommer ifrån den här berättelsen, den här händelsen, hur de åkallade Jesus Kristus. Vi hade väl det också i någon tidigare bibelvers, vill jag minnas. Sen står det här då att ryktet om honom sprider sig i hela det området, vers 31. Och det stod det i vers 26 också. Så både i vers 26 och 31 så berättar Matteus om hur ryktet spred sig. Ja, det tror jag det. Vi pratade om det förra gången eller förra gången. Tänk bara vad som hände i lilla Kapernaum. Det är klart att det måste ha pratats väldeliga. Ända från den här hövitsmannen som fick sin son frisk botad utav Jesus och så alla de här berättelserna som vi har gått igenom idag. Det är klart det måste ha gått våldsamma rykten. Alltså, då måste jag ju talat i princip dygnet runt, alltså dagligen, om denne Jesus och vem han kan vara. Jesus befaller dem dock i vers 30 att de inte ska berätta det här för någon. Se till att ingen får veta detta. Och det brukar man förstå som att skälet till att de inte skulle få veta någonting, det är det att Jesus vet att hans stund ännu inte är kommen. Alltså hans stund då när han ska korsfästas, den är ännu inte kommen, utan han håller tillbaka uppenbarelsen av sig själv. Han vill inte att det ska löpa iväg så där, utan han ger inte sitt godkännande till det ryktet, utan han håller tillbaka. Och man kan nog förstå som så, vi kommer in på det här också i 12:e kapitlet, så kommer det igen det här där han avkräver tystnad utav dem. Han inte vill att det ska berättas vidare. Det är väl också att kunna förstå på det sättet att det är först efter uppståndelsen som de grundläggande förutsättningarna finns för att kunna förstå vem Jesus är. Visst, vi talar om det nästan varenda tisdagkväll, om att Jesus uppenbarar sig som Messias och som Guds son. Men om du tänker in för samtiden så är det ju nästan till omöjlig tanke att förstå det. Va? Även om det så att säga antyds och sägs indirekt och det, man förstår det av de gärningar som Jesus gör, så förstår man det ju ändå inte. Men efter uppståndelsen, för att inte tala om efter pingstdagen, då faller poletten ner så att säga. Och då kan ryktet gå ut, och då är det inte ett rykte längre, utan då är det ju en förkunnelse. Gå ut och förkunna och gör alla folk till lärjungar.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet, och vi har lyssnat till del 27. Vill du höra dessa i live så säger, så kan du lyssna till dem då i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18:30. Och så sänder vi dem då i närradion på måndagar klockan 19. Jag som har varit producent och tekniker för programmet, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat till Bibeltimman. Härefter så kommer då sändning ifrån Radio MF, där du kan få lyssna på deras söndagsgudstjänst ifrån Missionskyrkan. Ha en skön och välsignad vecka. Hej då!